Ja vi ska tala om kvinnor och män och känslor av makt och maktlöshet inom hemmets fyra väggar här i Slaget efter 12 idag. Jag heter Maria Nylund. En färsk studie från Sverige visar nämligen att män i stor utsträckning faktiskt upplever att de saknar makt i sitt privatliv. Inom hemmets väggar är det kvinnan som bestämmer. Med mig för att fundera över de här sakerna så har vi Åke Finne. Välkommen. Är du där?
Tack. Jo, jag är här. Hej på er.
Hej. Du kallar dig för manlig feminist och du är dessutom forskare på Hanken i Helsingfors. Och så ska vi ha Petra Villamo från Barnavårdsföreningen i Finland. Välkommen.
Hej.
Hej. Där är du organisationschef på den här föreningen. Och så har vi Anita Westerholm som är ordförande för Svenska kvinnoförbundet. Välkommen.
Tack ska du ha.
Jag ska genast säga att den här aktuella svenska studien som vi ska fundera lite på, så den alltså talar om hur män och kvinnor upplever sina liv. Och det handlar om upplevd makt och kanske inte någonting som objektivt går att mäta. Och de som har svarat på forskarnas frågor så är i stor utsträckning unga amerikaner, trots att det här är en svensk studie. Det är de som har svarat på forskarnas frågor via en nätsajt. Och den här studien har fått en del kritik av de här orsakerna. Så också vi gör säkert klokt i att ta den med en liten nypa salt. Men det oaktat så verkar många ändå känna igen sig i det som den här studien talar om. Men upplever att de givetvis har en hel del makt i det offentliga ute i samhället, men samtidigt saknar de makt privat. Kvinnor å andra sidan upplever att de har betydligt mindre makt i samhället, men hemma upplever de också själva att de dominerar. Båda könerna tycker att privatlivet är det viktigaste för dem jämfört med livet i offentligheten. Så, men känner att de saknar makt i sina privatliv. Vad tänker du, Petra Villamo, om det här? Hur reagerar du på ett sånt här påstående?
Jag tycker förstås, för det första att jag tycker det här med makt är ett lite märkligt begrepp kanske i det här sammanhanget. Men jag förstår nog vad man är ute efter. Det handlar kanske mer om hur mycket man känner att man har möjlighet att påverka saker. Och det där visst håller jag med, även om jag ställer mig lite skeptisk till den här forskningen, liksom som vetenskaplig forskning. Men fenomenet känner jag nog igen. Och jag påstår att det nog förekommer i vårt samhälle också på så sätt att kanske upplevelserna, hur mycket man kan påverka familjelivet och vardagen i hemmen, så är säkert olika bland män och kvinnor. Och jag tror att män känner att de så att säga har mindre att säga till om i ganska många olika saker. Inte bara inom familjen, utan också helt enkelt hur män bemöts av olika professionella inom familjerådgivning och småbarnspedagogik och det där skolvärlden. Samtidigt så tror jag också att för en del, både män och kvinnor, så kan en sån här typ av arbetsfördelning också vara helt bekväm egentligen. Och kanske inte alltid bara en negativ sak, men att visst tror jag att det här förekommer fortsättningsvis, även om vi hela tiden hoppeligen går mot det bättre.
Vad säger Åke Finne om den här studien som säger att män är maktlösa i sina hem? Du blev lite provocerad av den här studien också, eller hur?
Jo, jag blev nog provocerad. Jag får säga den starkaste stereotyper och det är lätt att känna sig igen i dem. Men när jag tittar på rubriken så blev jag provocerad. Liksom. Okej, nu är det synd om männen som inte får makt i hemmet också. Ska vi här rubricera samma studie med att kvinnorna har fortfarande makt i hemmet, så skulle antagligen ingen efter det. Vi skulle sitta där och diskutera det här idag. Men nu när vi tog ett mansperspektiv på det hela så blev det genast en diskussion kring det hela. Det var det här jag blev provocerad över. Sen kan det nog hända på sikt. Måste männen köpa sig och riktigt ordentligt för att vi går mot ett mer jämställdhetssamhälle och det finns mycket som tyder på att männen kanske ligger illa till här.
Ja, vad tror du att kan ligga bakom den här känslan av att man som man känner sig maktlös i det privata?
Att i vissa delar så själv i min forskning så tycker jag om att titta på social konstruktion. En kvinna som satsar på ett bra hem på många olika sätt så väcker uppskattning, och en man som satsar på karriär väcker uppskattning. En kvinna som det där, satsar på karriär, så kan fortfarande stämpla som dålig mamma, och en man som satsar på hemmet så får inte en sån här machostämpel åtminstone. Så det där, vi uppskattar olika roller helt enkelt, och sen bejakar vi sen den man uppfyller de här förväntningarna att kvinnor är bra mammor och män är bra på karriär.
Mm, just det. No, men Anita Westerholm då, från Svenska kvinnoförbundet, du ställer dig också ganska kritiskt till den här studien. Berätta varför det?
Ja, no, det verkar ju lite som att han har haft en åsikt, och så har han gjort en studie som sen då stöder den här upplevda makten. Och det betyder ju inte att makten är verklig på något sätt, eller att man på det viset kommer åt de här strukturerna som finns. Han lyfter också fram i den här artikeln där i Dagens Nyheter att det här är inte något som han har jobbat med tidigare, men att det är något som han har tänkt på hela sitt vuxna liv. Så som forskning så förhåller jag mig kritisk. Sen kan jag se att det säkert finns personer som absolut upplever det som han för fram, men att där är det också viktigt att fundera på att varför är det? Om man då ser till exempel till familjer, och så vet vi att av de här föräldradagpenningarna så är det 89% som betalas ut till kvinnorna, i varje fall 2019, och 11% till pappor i en familj då som är med mamma och pappa. Och då vad heter det, som om det är mamma som är väldigt länge hemma med barnet, så hinner inte pappan ta fast, om det då är till exempel en eller två månader, en femtedel väljer att inte alls vara, så då är det säkert så att mamman får koll på saker i hushållet och det som har anslutning till barnet och göra. Och sen vet till exempel när skorna är för små, när det behövs nya galonbyxor och så vidare. Men här funderar jag också lite att vad är det som man tänker på med den här makten, och vilka typ av beslut är det? Att är det de här vardagsbesluten som att där är det kvinnan som har koll på det, eller handlar det om att det ska vara till exempel när man bestämmer var man ska bo, ska det köpas ny bil, ska banklånet förhandlas om? Det här var inte och framgick av det som jag läste, att vad var det som man liksom tog fasta på?
Att lite hur stora här, frågor?
Ja, vilka typer av frågor? Sen det som vi kanske också kommer in på i något skede, så till exempel talas det inte alls om våld i den här studien, vad jag såg, så det är också ett stort problem.
Precis, jo, ifall vi hinner. Ja, Petra.
Ja, nej, jag tänkte säga att jag håller med vad Anita säger gällande den här studien. Det känns kanske lite som att den här personen möjligen har haft en tanke och vill få den bekräftad via sin vetenskapliga forskning på något sätt. Och det är nog jätteintressant att fundera liksom på med vilken vinkling man går in och tänker på det här. Det kan vara något väldigt stort och det kan vara väldigt små saker. Men det som Anita lyfte fram om det här, hur saker och ting fördelas i samhället, så det tror jag nog är att ganska mycket av de här sakerna kanske vi inte heller helt personligen bara kan påverka, utan det är ett större samhälleligt problem eller ett fenomen, hur vi ser på de olika liksom föräldrarollerna. Och det lyftes fram här att en man respekterar mer en macho man som har karriär, och man kanske uppskattar mera en kvinna som stannar hemma. På ett sätt så håller jag med, och samtidigt så tycker jag att man kan också svänga det som så att fortsättningsvis tycker vi på något sätt att fenomenet hemmapappa är väldigt beundransvärt. Och det är ju en bra sak, men att inte det är ju egentligen hemskt annorlunda än en mamma som det där stannar hemma. Att vi har nog liksom fortsättningsvis, upplever jag i Finland, attityder att jobba på liksom samhälleligt och också bland oss själva. Att vilka saker tilldelas oss och vilka upprätthåller vi själva. Men att också samhällsdebatten och också arbetsgivarnas roll och arbetsgivarnas inställning, så tänker jag påverka de här sakerna ganska mycket.
Mm. Jag tänkte fråga vad du har upplevt i ditt jobb, Petra Villamo, som jobbar med familjer. Vad skulle du kunna tänka dig att rent konkret kan förorsaka en sån här känsla av då, utanförskap eller maktlöshet bland män?
No, jag tänker nog att mycket sådana liksom strukturer, som till exempel hur man bemöter blivande pappor innan barnet föds på mödrarådgivningen, sen senare familjerådgivningen. Hur man som personal inom småbarnspedagogik och i skolvärlden bemöter de båda föräldrarna. Gör man det jämställt på så sätt att man lika lätt är i kontakt med pappan som med mamman i ärenden som liksom gäller barnet? Eller är det kanske så, som vi nog ändå upplever att våra klienter får fram hos oss, att det fortsättningsvis är så att om man har något ärende gällande barnet så är man i kontakt med mamman.
Är det fortsättningsvis så?
No, min upplevelse är nog att det är säkert väldigt olika. En del professionella är bättre på det här än andra. Men generellt så krävs det nog fortfarande mycket arbete i det här. Mm. Pappor tar sig inte heller alltid på allvar som föräldrar. Det vill säga att de är liksom mera de här som man kan ge de här kurabyxorna åt. Medan man kanske ändå inte liksom tar till diskussion någonting svårt som man inte i skolan eller på dagis, utan att man på något sätt enklare vänder sig till mammor. Och jag påstår nog att det här, min fingertoppskänsla är att det här fortsättningsvis stämmer.
Mm, just det. Och det är ju kanske lätt att tänka sig att sådana här mindre vardagliga saker som att vem som arrangerar familjens sociala liv och bokar middagar med vänner eller besök hos släktingar eller vem som bestämmer vad man skoleleven ska ha på sig vid skolfotograferingen och sånt här. Det är lätt att tänka sig att det är mamma som bestämmer där då. Vilken betydelse har sådana här små vardagliga saker för en sån här känsla av maktlöshet, tror du ännu, Petra?
No, jag tror ju att det kan av en del upplevas ganska skönt, både för mammor och för pappor. Det är skönt att få bestämma de här sakerna som kvinna. Det är skönt att kvinnan bestämmer dem när man är man. Inte kanske alltid, men att ibland. Jag tänker att de här rollerna blir inte alltid heller tilldelade oss, utan vi är också ganska bra på att ta dem. Men sen tänker jag som så att vi det är inte helt ovanligt att föräldrarna går skilda vägar vid något skede i barnets liv. Och då blir det här ett större problem. Därför för att i en familj med båda föräldrarna hemma så kan man ha ännu liksom en slags uppdelning mellan föräldrarna av uppgifter som kan kännas att den är helt i balans, för man gör lite olika saker. Men sen när man plötsligt ska börja snurra den här vardagen riktigt själv, så då tänker jag att inte alltid, men att det är inte helt ovanligt att pappor känner att de blir lite i kläm och kanske också förbisedda när de sen så att säga ska köta hela vardagsrumban och kanske inte riktigt vet hur de ska göra det, eller framförallt vill göra det på ett sånt sätt som de själva känner sig bekväma i, och det är kanske inte det sättet som mamman gör eller mamman har upplevt det tidigare. Mm. Så det är ju med den här kommunikationen mellan föräldrarna skulle förstås vara jätteviktigt, och man borde kanske också fundera och uttala vilka förväntningar man har på sin vardag och var man gärna ska ta en mer eller mindre stor roll. Jag tror att det är upp till båda föräldrarna också, att vad man så att säga låter den andra göra och vad man själv kanske kan till och med lite vara martyr över, men ändå gärna köta själv.
Mm. Och Finne, vilka hinder tänker du att det kan finnas för mannen eller pappan att ta en större roll i familjen och familjens beslutsfattande?
Det finns nog ganska många hinder så att säga. Ett är ju just det att det gäller att ge rum åt varandra. Klara karna av om han skruvbyter däckorna på bilen till exempel. Och så släpper man in den andra i köket eller blir man utkastad. Och där är det viktigt att ge rum. Sen ser man ju nog faktiskt just till exempel i skilsmässor att det där, då blir det ett jäkla dramaskri över att det inte blir lika vårdnad. Men fram tills man har kommit ända till skilsmässan så har man inte delat lika. Liksom. Att det är någon som har suttit på allra föräldramöten då den andra har gjort karriär. Och så det är för att man har så att säga inte delat jämt på det här. Och det här skapar problem helt enkelt. Och sen har vi ju roller som går liksom långt tillbaka. Det är jättesvåra att slita upp. Redan idag så börjar vi ju fostra flickor till kvinnor och pojkar till män på det viset att det där, en flicka får uppskattning om hon ligger, sitter och leker fint i dockhörnan. Men hon ska inte härja ute på skolgården och skuffa på pojkar, för då får hon en stämpel av bitch. Pojkar däremot, om de leker i dockhörnan, så är det lite mystiskt. Men de ska gärna gå ut på skolgården och dra flickorna i håret, för att hålla dem på att växa till en riktig kvinnokar. Och när vi har sådana här utgångslägen, och det är så här vi ser på män och kvinnor, så har vi stora, stora utmaningar att övervinna. Och den vägen måste vi börja hjälpa oss åt varandra på ett annat sätt än vi har gjort hittills.
Jag håller helt med. Samtidigt måste jag säga att jag hoppas och tror ju ändå att både vår småbarnspedagogik och vår skolvärld börjar se småningom lite annorlunda ut än att en pojke inte kan leka med dockor. Men att, nu har vi har jobbat göra där också, men där tänker jag ändå att vi ändå går någorlunda mot rätt håll. Och vi har på något sätt öppnat upp det här kring den personliga identitetsutvecklingen och inte bara det här att flickor ska vara si och pojkar ska vara så. Att det är nog ändå min erfarenhet också från skolvärlden att det här har man jobbat mycket på de senaste 10-15 åren, som tur.
Anita, du ville säga någonting här?
Jo, jag tänkte där i ett skede just att det handlar ju om att vi måste komma åt de här normerna och värderingarna. Och just skapa ett sånt samhälle där det absolut inte liksom så att en pappa till exempel hyllas om den är hemma, utan att det är det som är självklart. Och när man kommer till det att man börjar med ett jämställt föräldraskap, så då kommer man säkert också bättre ifrån det här som Petra var inne på, att man kanske oftare är i kontakt med mamman från småbarnspedagogikens håll till exempel. Att en av det åtgärder som är nog jätteviktiga och som jag tror massor på, så det är att vi skulle få en sån familjeledighetsreform och att det förs en sån familjepolitik som ger goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och en jämställd då också arbetsmarknad. Att det skulle vara väldigt, väldigt tydligt att grundtanken är att man delar det här ansvaret helt lika.
Jag tänkte att vi skulle...
Ja. Det skulle vara oerhört viktigt faktiskt. Och det där, jag brukar säga i sådana här debatter liksom att som manlig feminist, att det är viktigt att männen kommer med i det här arbetet och tar del i det, för att få också ett manligt perspektiv på hur de här frågorna ska lösas. Det kan så att säga, det här är inte en fråga som kan delegeras, nu får ni ursäkta, delegeras bara åt kvinnorna. Vi måste våga tänka annorlunda. Och, jo, jag får ibland skit i min e-post för att jag stiger upp och säger att jag är manlig feminist. Och det tycker jag är dystert.
Det är mycket dystert, men ett stort tack ska du ha för det. Jag tänker att det är just det här manliga vi behöver på något sätt föra fram. Alltså, vi har ju en stor attitydsförändring som krävs på arbetsmarknaden. Den att också mansdominerade arbetsplatser, man börjar visa uppskattning för föräldraskapet och liksom på något sätt påverka i den riktningen att alla de här kostnaderna som ändå uppstår i samhället på grund av att barn och familj ska fördelas mera jämnt på olika arbetsgivare. Och det hjälper inte att kvinnorna går upp till kamp för den här saken, utan det är ju nog på de här mera mansdominerade arbetsplatserna där den här kampen borde föras och där det här liksom lite nya tänk, eller inte nya, men det här sättet att se på saken där attityderna faktiskt borde ändras rejält. Absolut.
Komma åt mansrollen. Och sen tänker, och i det också så jag antar att det är väldigt få kvinnor som skulle protestera om det kommer en man som sen vill ta ansvar och säger att hej, men att den här veckan är det jag som funderar över allt vad som ska handlas och det jag som gör mat och på det här viset att inte det är ju som att man håller fast det där i sig och att man absolut vill sköta allt metaarbete. Att här har ju nog också männen ett ansvar att ta och att göra de här uppgifterna, om man då tänker makten som i vardagssysslor och vem som har koll på hemmet.
Kanske ta till diskussion det med mamman, att man är intresserad. Det tror jag ju också att vi som mammor och kvinnor ibland gärna håller de här uppgifterna hos oss själva också. Det är inte bara mannen som ska ta dem, utan vi behöver också vara färdiga att ge ifrån oss dem. Där tänker jag att den här kommunikationen skulle vara oerhört viktig.
Ja, det gäller ju säkert oberoende om man har barn eller inte har barn. Att ha en sån kommunikation att inte faller liksom sådana roller på en, utan att det är öppet.
Vi kan ju ta och utmana lite inför julen till exempel nu, våra roller på det viset att männen har ju tagit vissa roller åt sig. På somrarna brukar de grilla mycket. Inför julen så har de ofta ett större ansvar för skinkan. Men tänk om man som man skulle ta det där ansvar för lårorna istället och låta mamma köpa skinkan.
Eller alla julklappar.
Eller han har julklappar, ja. Det där, usch, nu får jag dåligt samvete.
Det är inte så att man känner igen sig lite här hela tiden. Här. Alltså, ja, och får dåligt samvete för de här julklapparna.
Nu är det väl lite så. Ja.
Ja. Jag tänkte fråga, alltså, vi var inne på det här med föräldraledigheter, och nu är det ju en föräldraledighetsreform som är på gång och som ju är generös faktiskt, där förslaget ger föräldrarna 6,6 månader vardera föräldraledigt, och så kan man lite justera det här, men pappan kommer att ha en kvot på åtminstone drygt fyra månader ändå. Men nu vet vi att var fjärde pappa i Finland inte tar ut en enda dag av sin pappaledighet när babyn föds. Så jag funderar att kan här finnas liksom någon koppling till det här, till den här känslan av då maktlöshet eller utanförskap eller vad vi vill kalla det. Att liksom, eller är det faktiskt så att var fjärde man är så då ointresserad att den inte vill vara hemma och pyssla om sin nyfödda? Vad tror ni?
Jag hoppas verkligen att det inte handlar om det. Det kan ju förstås nog vara så, men jag tror nog ännu mer att det kan handla om det att det är svårt att ta upp det här med arbetsgivarna. Det är inte riktigt liksom, det är inte riktigt uppskattat som man att ta ut sin pappaledighet på jobbet, utan man liksom går med ett, det är liksom en svår sak att helt enkelt köra igenom det. Och så kan det ju vara också det att inte i alla familjer, men fortsättningsvis så kan det vara stora löneskillnader mellan båda föräldrarna på så sätt att inte alls alltid, men inte helt sällan heller har mannen så pass mycket bättre lön att det helt enkelt inte ekonomiskt hållbart att pappan blir hemma.
Vad tänker ni andra? Är det faktiskt fortsättningsvis 2020 svårt att tala med sin arbetsgivare om att vara hemma med en nyfödd?
För en del arbetsgivare är det säkert en obekväm diskussion, det är jag helt övertygad om, och man är inte själv heller bekväm i den. Liksom. Det känns som att man måste ta rum på ett sätt som man själv kanske inte ens... om man lite också tvekar att ta den här steget, så om man dessutom måste kämpa för det här steget, så blir kampen för stor helt enkelt. Och det är tråkigt. Här skulle jag själv ha uppskattat mera tvång och inte liksom acceptera frivillighet och den vägen liksom provocera fram nya beteendemönster, för ja, det skulle ha gått snabbare att nå resultat. Tvång är alltid dålig metod, men ibland så är den enda metoden som ger faktiskt resultat.
Ja, det är ju svårt att säga att vad, är liksom, vad ska vara tvång och vad ska vara flexibelt. Men vi behöver ha en tillräckligt ambitiös modell, och där det är ett tillräckligt antal månader som är öronmärkta. I Svenska kvinnoförbundet har vi länge förespråkat en sån här 6+6+6 modell. Där det skulle vara då 6 månader som ena föräldern har öronmärkt och 6 månader för den andra, och sen skulle den här sista 6 månaden då fördelas hur man tycker. Det här är ett sätt, sen finns det säkert flera om man har 9+9 eller vad man då skulle gå in för, och det att vi skulle ha en sån lagstiftning, så då ändrar vi också på den här normen, och då borde det bli en lättare att ta ut föräldraledighet. Jag hoppas och tror att vi absolut går åt det hållet att också papporna i framtiden kommer att ta ut mer, att det inte finns liksom en sån här att oj, att ska du göra det, men att det får vi jobba på tillsammans. Sen tänkte jag här tidigare kommentera att det är det är också spännande med hur man resonerar att i det fallet som pappan skulle ha högre lön, så då behövs det vara så att han är på jobb för att det är högre lön, men skulle det vara lägre så det igen på något vis kan argumenteras som att ja, men då är det bättre att den här procenten räknas på mammans lön som är högre, att där man en har liksom, ja, ibland varit så blir det åt det hållet, och det är väldigt väldigt fel att det är på det sättet. Att man på det viset använder det argument som man i det fallet tycker att det är bättre, och det ska vi också komma ifrån.
No, vi har ju ändå sett en utveckling under de senaste åren där män deltar klart mera i hemmen tidigare, och det där också man tar ut i viss mån de här föräldraledigheterna. Men rätta mig om jag har fel, men här finns ju en ganska stark socioekonomisk koppling också till att det är de högutbildade männen som är liksom mer delaktiga i familjelivet. Och jag undrar, vad kan man göra för att liksom komma åt det här?
No, jag tror att här det är nog mycket det där samhällsklimatet som Åke började berätta om det här. De här liksom, hur vi ändå ser på mans- och kvinnorollen och säkert har en viss liksom, alltså, hur, på ett sätt lite handlar det också om hur beläst man är och hur mycket liksom man har möjlighet att få tid och sätta tankearbete på det här, och hur mycket kunskap det finns ute i samhället om de här sakerna och fördelarna. Och kanske då folk liksom... Det är säkert lite olika också regionalt lite hur man säger det. Jag tänker att vissa områden i Finland säkert fortsättningsvis är väldigt... Där folk lever väldigt enligt de här stereotyperna. Och det där, jag tror att vi behöver göra ett jättestort arbete på den här saken. Överallt i Finland.
Jag talade med en forskare som igår som har sysslat en hel del med maskulinitet och mansbilder, och han rekommenderar en förening i Sverige som heter Män mot våld och för jämställdhet, och jag kollade den här deras hemsidor som ett tips bara här nu för eventuella män som är intresserade, så fanns där en hel del information om hur man kan skaka av sig eventuella gamla föreställningar om hur en man ska vara. Och de har också en hel del mansgrupper, och de diskuterar bland annat just våld i hemmet och papparollen och så vidare. Och jag undrar hur mycket hjälp och stöd av den här sorten finns det på svenska i Finland? Vad säger Åke, Finne, känner du till mansgrupper?
Det finns mansgrupper, det är dessvärre ganska begränsat. Och det där, och när man stänger in sig i omklädningsrum så får dessa män ganska fort stryk. Tyvärr liksom när man inte visar när kvinnorna är med. Det är också dystert. Det behövs helt klart. Egentligen var det en av de frågor som drev in mig liksom. Eller ska egentligen jaga upp mig på barrikaden, så var det uttryckligen mänsvåld mot kvinnor. Och jag var aktiv i en grupp som delade ut vita bandet. Som protesterar mot det här mäns våld mot kvinnor, och det är hälsosamt, man lär sig väldigt mycket, man hamnar och utmanar sig själv väldigt mycket. Det är ibland ganska smärtsamt att inse det där, hur så att säga fel man kan göra egentligen. Själv kan jag ibland säga att jo, jag tycker det är värdefullt att hjälpa till där hemma. Och så blir jag tyst och inser att det är ju ingalunda jämställt om jag säger att jag hjälper till.
Det är sant. Jag tänker att det finns nog en del föreningar av det här slaget också i Finland, mera på finska, men att också sådana som har svenskspråkig verksamhet, trots att namnet kanske är finskt. Men det kanske som skulle vara det viktigaste i det här jobbet är att aktivera just sådana som Åke och andra män. Att män som män behöver liksom få referensstöd kanske av män och inte av socialtanter till exempel. Att det är nog jätteviktigt för män att få vara också tillsammans med andra män och tala om de här sakerna och inte alltid tala om sådana känslomässiga saker med kvinnor. Att på något sätt, om män stöder varandra så kommer vi ifrån det här machoskapet. Då är det liksom inte kvinnornas grej som männen ska ta till sig, utan det är männens grej att fundera hur de ska vara som pappor. Och det att vara en pappa på rätt sätt betyder ju inte att man ska vara en kopia av mamman på något sätt.
Du har verkligen rätt. Det är viktigt, och på det viset måste man vara med och skapa nya bilder för det. för det hela. Män är väldigt bra på att vara på toppen, men män är samtidigt väldigt bra på att vara på botten. Det ska vi inte heller glömma. Liksom. Och kvinnor har nätverk, de snackar med varandra, de stöder varandra. Och männen är oftast ganska ensamma. Jag tror inte alla vill vara ensamma.
Men kan det här vara en del av den här problemet, alltså män som ska få vara pappor på sitt eget sätt och inte en kopia av mamman, kan det här vara en lite knepig sak i familjerna att acceptera?
Det tror jag absolut att det kan vara. Ja.
Hur ska man
att mammorna kanske inte accepterar alltid heller att papporna är föräldrar på ett sånt sätt som är annorlunda än de själva, och man måste på något sätt godkänna att det sättet kanske inte så som jag skulle göra det, men att det är ju bra för barnen att uppleva mångfald, och så länge barnets bästa är i fokus spelar det ju egentligen ingen roll hur man gör, om man äter först och går ut sen eller går ut först och äter sen. Att det är också något som jag tror att många mammor och kvinnor behöver reflektera kring, att tillåter vi papporna att vara föräldrar på sitt sätt trots att det kanske är lite avvikande. Tyvärr blir det ju lätt också så att pappor får vara de där roliga, stökiga, bullriga och hitta på och skojfriska, och mammorna lätt är de som sen sopar efter. Att här är liksom många saker, många nyanser man behöver fundera på.
Det gäller ju nog att komma in med liksom den ambitionen om att det ska vara och delas lika liksom all typ av ansvar. Att det går inte att liksom plocka russin ur kakan. Och att då förväntas man att det verkar klart att jag nu ska få göra det här för att nu vill jag. Utan man ska ju hela tiden jobba tillsammans som ett team.
Ja.
I det fall att det just är barn. Nu har vi ju talat ganska mycket om liksom just familjer och sådär. Men säkert finns ju sånt här också när det inte är barn i bilden. Att komma ifrån alla de här liksom stereotypierna och könsrollerna. Och där måste vi ju jobba helt från liksom småbarnspedagogiken och hela lärstigen och sen diskutera, och det var det som ni tog upp, de här grupperna som man talar och att det där ska vara okej att också mentala mera känslor och så här, och det borde ju vara alldeles självklart. Det skapades efter MeToo, så skapades det ju flera sådana här grupper att diskutera för män.
Just det. Jag skulle ännu vilja fråga hur stort ansvar kvinnorna har för att just ta ett steg tillbaka kanske. För att liksom få en förändring till stånd?
Nu tror jag att kvinnorna har ett visst ansvar, men inte ska det nu ligga på kvinnornas bord det här. Nu är det liksom ett annat slags fenomen ändå, det är frågan om att vi ska nog sen lära oss att leva med det och kanske se lite över hur vi tänker själv, men att nu är det ändå mera, tycker jag, på samhällsnivå och männens nivå liksom, att få den här förändringen till stånd, men att vi kvinnor kan ju gärna uppmuntra och sen när det blir aktuellt så också se till hur vi själv tänker och tycker om saker och ting.
Precis.
Jag håller helt med Petra om att det handlar nog om att på samhällsnivå och sen att männen tar det här ansvaret. Vi ska nog inte liksom beskylla kvinnorna för den här situationen. Nej, det blir lite sån här dubbel bestraffning ska vi säga.
Precis. Yes. Det som vi inte har hunnit tala om här nu alls är det faktum att våld i hemmet ju är ett jättestort problem i Finland. Det tar inte den här studien som vi har tagit avstamp i ställning till överhuvudtaget. Men det är ju faktiskt så att var tredje kvinna möter våld i sina nära relationer i Finland, och det är jättemycket. Och nu är jag säkert ute på riktigt hal is, men har ni några tankar kring det här att en känsla av maktlöshet eller utanförskap hos män, vilken betydelse kan den här typens känslor ha för benägenheten att gå så här långt och bli våldsam? Vad tänker Åke om det? Åke,
när det gäller mäns våld mot kvinnor det där, så är det ju ett problem. Det är väldigt många som har upplevt det. Och här är en intressant aspekt liksom, hur olika man upplever våld. En våldsam man kan säga att men jag slog ju inte. Och de är liksom mycket större och mycket hotfullare och alltihopa. Men jag slog inte. Åtminstone slog jag inte så mycket. Då en kvinna kan uppleva den hotet som våld. Och ska vi säga att när vi inte ens talar om samma sak när vi talar om våld, så blir diskussionen svår. Och vi måste börja här och förstå vad vi menar med våld. Och efter det ska vi våga peta i det och peta ganska djupt. Och ett problem är det helt klart.
Vad tänker ni andra om min fråga här om den här typens maktlöshetskänslor skulle kunna spela en roll här.
Jag måste nog säga att jag kan nog inte alls riktigt tycka att det skulle vara på något sätt alls så. Att jag menar, jag förstås kan ju någon uppleva sig maktlös, men det finns ju inga fog för att ta till våldshandlingar på varken psykiskt, fysiskt eller på något annat sätt. Och jag tror nog att det här våldet i familjen, det ligger betydligt djupare än så. Vi skulle kunna hitta någon koppling till den här interna fördelningen av uppgifter. Eller sen är ju upplevd makt någonting annat än vad det kanske i praktiken är. Men jag vill nog inte dra paralleller mellan de här två sakerna. Jag tycker att våld i hemmet är en så otroligt allvarlig sak i Finland att det behöver vi nog se på andra strukturer för att förstå och komma åt.
Just det, rättfärdigar självfallet aldrig det. Det där, har ni avslutningsvis några goda tips till män som tänker att de skulle kunna vilja skaka av sig sin roll som de hittills har varit dragits med och
förändra sig? Jag tyckte Åke sa bra att vi kan fundera lite över den här rollfördelningen internt i hemmen här inför julen och se om vi skulle kunna fördela det på något annat sätt och se hur det känns.
Och vara öppna för att diskutera de här frågorna och inte liksom kanske stänga öronen när man hör jämställdhet eller feminism, utan vara mer så att berätta mer och lyssna och sen reflektera och fundera vad man ska kunna göra.
Precis. Hörni, med det här avslutar vi dagens slagt efter 12. Tack så jättemycket till er som var med. Åke Finne, forskare och manlig feminist. Petra Villamo som är organisationschef i Barnavårdsföreningen och Anita Westerholm från Svenska kvinnoförbundet. Och jag heter Maria Nylund.